Spirit, spirit, curious. 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 Hej och varmt välkomna tillbaka till Spiritorious podcast med mig, Josefina Karlbom. Spiritorious podcast är ju podden där jag då tillsammans oftast med andra gäster och ibland också i solavsnitt utforskar typ livets stora frågor. Vem är jag? Varför är jag här? Hur kan jag leva och skapa mitt drömliv? Och hur kan vi skapa en bättre och mer kärleksfull och hållbar värld? Stora, viktiga och superspännande frågor. Här låter vi alltså nyfikenheten styra och gränser suddas ut. Spiritualitet får möta personlig utveckling. Hållbarhet möter holistisk hälsa och livsstil. Struktur möter kreativitet. Det är alltså världar får mötas. Spiritorious är bryggan, är bron mellan världar. Det är det som Spiritorious vill vara och är. Och allt detta gör vi såklart med nypa humor, med mycket kärlek och med mycket lekfullhet. Och idag då hörni, nu är det ju tisdag helt plötsligt. Det här avsnittet skulle kommit förra veckan på fredagen. Och lite så har det varit här i december. Och jag är så ledsen att ni har fått vänta. Att avsnitten inte är lika regelbundna som de brukar vara. Men ni vet ju december. December är ju extra allt. Allting händer i december. Det är så mycket olika mysiga tillställningar. Det är väldigt mycket mys med barnen skulle jag säga. Men det är också alltid då som det är som mest jobb. I alla fall för mig. Det slår aldrig fel. Jag har ju ett heltidsjobb vid sidan av det här. Så att det har varit otroligt mycket med det. Mycket roliga saker ska jag säga. Men det har också varit väldigt intensivt. Och det är ju också mycket som händer i december. Det är många som vill träffas. Det är mycket mys, glöggmingel, det är fester. Det är julstämning, det är pepparkaksbak. Vi bakar, vi klär granen och vi bara myser. Och man vill ju ge plats för allt det där. För jag måste också säga det att december är verkligen min absoluta favoritmånad. Jag har insett det. För det är också då vi får tända alla de här mysiga julljusen. Vi har alla våra mysiga ritualer. Jag har ju massa då med mina barn. Där vi gör jättemycket roliga ritualer under hela december. Och de älskar ju det. Och jag älskar det också. Så det är också på något sätt barnens högtid det här. Och det är så fint att få vara mycket med dem i allt det här. Och ja, bara njuta lite grann också. Så jag bara bestämde mig också att istället för att sitta på nätterna och göra podden så får det faktiskt bli så att den får komma lite randomly i december. Så stay tuned, jag hoppas att ni gör det ändå. Det kommer kanske komma lite randomly resten av det här året, men jag har så mycket att dela. Och jag kommer också att dela ett solavsnitt alldeles strax. Ytterligare ett avsnitt kommer ju den här veckan med en underbar kvinna. Och sen har vi en väldigt härlig nyårsspecial. Alltså det är mycket kvar alltså. Även om vi nu går in i de sista dagarna för det här året. Och vi måste ju såklart sammanfatta det här fantastiska året. Och många sådana härliga avsnitt kommer mot slutet av året. Men idag ska vi djupdyka i non-duality. Och det här är så roligt för det är ett begrepp som jag har hört många prata om. Jag har liksom hört det lite i periferin, lite i bakgrunden som ett litet brus. Bara, många som pratar om det, många säger att de jobbar med det. Och jag har varit så här, men vad är det exakt? Vad är det här non-duality och hur jobbar man med det och vem gör det? Och då kommer ju då dagens gäst in här. Navid Sargam. Han är meditationslärare och guidar människor i det som vi då kallar för non-duality och kanske mer att han guidar oss till det här som är den innersta sanningen, den sanna essensen. På något sätt en plats där vi alla är en. Och jag ska inte gå in så mycket mer på det nu för att lite som han och jag konstaterar så är det typ att det är väldigt svårt att sätta ord på vad det är för någonting. Det är svårt att sätta ord på och förklara vår existens och vår sanna essens med ord. Det är som att det här är bortom ord. Men är det någon som kan ändå förklara det så är det ju han. Så jag lämnar över den förklaringen och liksom den närmare beskrivningen av begreppet till avsnittet eller till min intervju med honom. Men innan jag släpper på så skulle jag bara vilja läsa ett citat, för det var så himla kul när jag tittade på hans hemsida. Ett citat som har funnits med mig, eller liksom en saying, eller en, egentligen så är det en del av en dikt av Rumi. Den här har funnits med mig så länge, i så många år. Och den har, det resonerar så väl med mig, och den går att koppla så nära samman till det här med non-duality. Och det går så här: out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there. Och det här är så vackert, tycker jag. Och det stämmer så väl att vi kan alltid mötas. Vi kan alltid mötas där. Hur olika vi än tycker, om man ska säga så, hur arga vi än kan vara på varandra, så finns det alltid den där platsen, det där fältet, bortom alla de där åsikterna, alla de där tankarna, alla de där idéerna, där vi kan mötas. I vår sanna essens, i kärlek, i gemenskap och i oneness. Så med de här orden så tänker jag lite långsamt och mjukt lämna över till min intervju med Navid Sargam. Ta hand om er där ute i juletiderna, mys och njut allt vad ni kan, så hörs vi snart igen. Varmt välkommen till Spiritorious podcast, Navid Sargam.
Tack, väldigt fint att få vara här.
Alltså det är så fint att ha dig här. Och du sitter bredvid mig, eller på att säga, men mitt emot mig i samma rum. Jag älskar de här mötena som vi får ha. När man verkligen får vara i samma rum. Vi gör ju många intervjuer också på Zoom, men det här är liksom,
ja,
det är guld.
Du har fixat en fantastisk vibe här. Det är jättefint att få vara här.
Tack, tack. Ja, och du sitter här och förstärker den viben, skulle jag säga. Och jag vill bara börja med, för innan vi satte på räck här så berättade du lite om ditt namn, och det var så vackert, tycker jag. Ditt efternamn betyder lejon.
Ja, precis. Det tror jag faktiskt. Jag kommer ju, är född i Iran, så där man pratar farsi. Jag tror inte efternamnet har farsi bakgrund. Jag tror det är kanske arabiskt eller någonting. Mm. Men Sargam betyder lejon. Men förnamnet betyder god nyhet.
Alltså det är ju helt fantastiskt. Ja. Det här kommer bli underbart.
Måste leva upp till någonting då.
Ja, det är sant. Men det är härligt att du kommer. Du är liksom the bringer of good news här nu.
Ja, vilken press.
Nej. Du har lejonet med dig ju. Ja. Lejonet är ju där och stärker dig hela tiden då. Och hjälper dig i den här. Och hjälper dig att vara modig, tänker jag också.
Jo, men, ja, men så ska jag säga det. Tack.
Ja, men jag kände det. Ja. Och vill du berätta, börja med att berätta lite om vem du är och sådär. Det tycker jag alltid är fint att börja med. Väldigt. Det är alltid så här, vem du är och sen vad du gör. Det är alltid kul.
Det är ju inte helt rätt person att fråga så. Eftersom hela mitt, det jag gör går ut på att hjälpa folk att upptäcka djupet av vem de är.
Mm.
Men jag antar att den här frågan är mer på en karaktärsnivå. Så,
men beskriv din karaktär. Precis. Karaktär. Vad är din karaktär? Var kommer den ifrån och vad har den varit med om?
Nej, men den lilla storyn och min bakgrund då är väl kanske mest intressant, hur jag hamnade i Sverige. Jag är född i Iran under krigstider. Och
när var det?
Faktiskt måste jag säga att jag är väldigt triggad av det här som händer också i Israel och Palestina just nu, i och med att jag är född i sådana tider och
jag
har faktiskt
det.
Ända sedan 7 oktober väldigt ont i kroppen.
Ja, jag förstår det.
Men jag har så sådan bakgrund, född i Iran, Teheran 82, och sen så.
Och då var det då mitt i den här revolutionen?
Det var efter revolutionen, men fortfarande mycket efterspel från den, men också då det politiska och USA involverat med Iran och Irakkriget och mycket sånt på gång. Och framförallt så var min mamma på fel sida, så att säga. Min mammas familj var inte muslimer och hon var på fel sida efter den här revolutionen. Så hon kunde inte leva fritt och behövde alltid vara lite på sin vakt, för de hade ju koll.
Mm.
Och så det hemskaste på den tiden var ju att om de hittade någon nära på den sidan, de som var politiskt aktiva och i motstånd mot regimen, så att säga, hittar de en person så kunde de tortera den för att berätta om sina vänner. Så det var många som levde i ovisshet efter att ha varit aktiva, så vi behövde fly. Så vi flyttade genom Europa, Cypern, Turkiet tror jag, Bulgarien, Öst- och Västtyskland, och till slut så hamnade vi i Motala tror jag, i Sverige och lite runt om i Sverige.
Så minns du den här flykten?
Ja, väl, min mamma är ju psykoterapeut och var ganska duktig tror jag på att hålla mig borta från en del av vad som pågick. Liksom. Jag var väldigt mycket i nuet som man är när man är 5 år, och det var liksom var, sakerna jag minns mycket från flykten. Det var att det snöade när vi började åka, men också att det var väldigt god ost i Bulgarien. och att jag fick spela tjej under den här smugglingen i någon flygplats. Det var, ett tag hade vi inte rätt pass för en kille i min ålder. Och det smugglades runt och skulle då, om någon fråga skulle jag vara tjej, och det tyckte jag var spännande. att... Men det var ingen som frågade. Men, ja. Så det är de få minnena jag har från den här flykten. Mm. Och minns att när jag kom till Sverige, de första minnena var att jag gick på en promenad och såg en orm. Men det tror jag var väldigt symboliskt. Det kan också ha varit en dröm. Men det var någon rädslosymbol.
Mm.
Men, ja. Men sen dess har jag haft en faktiskt ganska fin barndom kan man säga. Jag var så tacksam. Jag tror få svenskar förstår hur fint det är att komma hit. Jag vet att vi har problem med... Ja, det kan, många tycker att det är för, kan vara för mycket invandring och det ena med det andra. Liksom att det kan vara att man inte ser hur fint det är att det här erbjuds till de som... Och även om vissa utnyttjar det, så de som verkligen kommer hit... Alltså det finns ingen som kan uppskatta Sverige så mycket som någon som... kommer hit och blir omhändertagen.
Mm.
Så som vi blev, speciellt på 80-talet, 88. Mm. Det var så otroligt fint. Väldigt fin barndom ska jag säga. Och det var tack vare Sverige. Det var inte tack, min mamma var ju också traumatiserad av.
Ja, det är klart.
Det var en väldigt svår situation att komma till ett nytt land. Men det var tack vare verkligen Sverige, infrastrukturen, extra hjälpen i skolan.
Mm.
Tack vare allting som fanns då så hade jag en väldigt fin barndom skulle jag säga. Trots trauman och var ifrån halv större delen av familjen och sånt. Så.
För ni kom inte hit med hela familjen?
Nej, min far och mor hade gjort slut sedan innan, separerat sedan innan. Så han stannade kvar i Iran. Han försökte komma hit en gång och bli sams med henne när jag var 6. Men hon ville fortfarande inte. Och han skaffade då en ny familj, försökte en gång till komma hit. Och han var i Sverige mellan 8 och 9 när jag var så gammal. Men till slut så återvände de till Iran, vilket också var ganska traumatiskt. Att när jag kom nära pappa en gång till så var det en
så
till.
Så försvann han igen.
Precis, så det här är liksom de... Nu kom vi direkt in på mina barndomstrauman. Fint sätt att börja ett samtal på. Men det har ju satt båda de här sakerna. Både att behöva vara vuxen nog och hjälpa min mamma i den här flykten. Och, så att hon kan hantera det, men också alla separationer och allting. Satt ju ganska djupa spår och djupa sår.
Mm.
Och för att leda oss lite in på vad jag gör nu. Så kan man säga att väldigt djupa sår inte går att läka med ytliga medel.
Nej.
Det vill säga när det är så pass djupt. En dålig självkänsla eller skuld. Eller saker som kommer med sådana trauman. Och en sån introduktion till livet överhuvudtaget. Det går inte riktigt att bara prata bort med några samtal. Det går inte medicinera bort. Det går inte filosofera bort. Det går inte gå till kyrkan för min del. Det är ingenting, nästan ingenting, kunde hjälpa mot den känsla som fanns i bakgrunden av min självkänsla. Liksom, den vibration som fanns där. Så, vilket senare i livet ledde mig till att söka väldigt djupt. För det var ingenting på ytan som funkade. Så ja... Så det är kopplingen till det jag berättar. Men däremellan, så tack vare all support och stöd jag fick här, så hade jag en väldigt vanlig skolgång. Duktig på fotboll, nästan proffs på innebandy. Och uttagningar till juniorlandslaget. Men sen så, ganska high achiever. Hade entreprenörliv här, Hjorthagen inte långt härifrån. Startade företag, gick bra, men det var hela tiden... Det här i bakgrunden, på nätterna så kom resten. På nätterna så kom liksom att jag sökte. Det spelar ingen roll hur bra det gick i livet med sport, karriär och allt sånt. flickvänner. Allt gick bra, men det var ändå någonting på, att på nätterna gick jag upp. Läste allt från kvantfysik till olika filosofier, sökte liksom. Och det tror jag var på grund av någon smärta som fanns i bakgrunden. Någonting som pekade på att någonting står inte rätt till. Och det ledde mig så småningom, klyschigt nog, till Himalaya.
Klyschigt men ändå underbart,
ja,
ska jag säga.
Faktiskt, det känns nästan tråkigt att säga att upptäcka sig själv i en fjärran östresa till Himalaya. Men det var, jag hamnade där till slut. Efter mycket.
Hur kom det sig att hamna just där?
Ja, det är en bra fråga, eftersom jag under, och det här är en intressant twist på det som jag gör nu, som jag ska beskriva mer om snart, men jag var ju, tack vare att vi flydde islam, så var jag extremt ateistisk.
Jag det kan jag förstå. Jag har
aldrig träffat någon som var mer ateistisk än jag var fram till 25-årsåldern. Liksom. Och det var där någonstans också som livet bara tog mig till Nepal. Jag hade tänkt att filma ett barnhem. Jag skulle göra en dokumentär om ett barnhem. Och Nepal hade helt andra planer för mig. så ganska fort blev inte det av. Men det var den motivationen jag hade när jag åkte dit. För jag skulle aldrig satt min fot i ett så pass spirituellt land. Indien och Nepal för mig var symboler för att bara tro på saker jag var säker på inte stämde. Så jag skulle aldrig satt min fot där om inte det vore för det. Men faktiskt, innan jag satte min fot i Nepal, på flyget när jag såg det från ovan, när flygplanet svängde in mellan bergen för att landa i Kathmandu, så jag har aldrig känt mig så hemma. Så det var redan där på energetisk plan. Men jag fattade ingenting. Och min skeptiska hjärna hade mycket motstånd mot det här. Men ja, det var lite startskottet till att upptäcka det som jag nu guidar folk.
Vad upptäckte du där?
Ja, först behövde ju hela mitt motstånd mot den djupare, de djupare dimensionerna av livet som vi kallar andlighet. Jag brukar inte kalla det själv så, men jag förstår att det är det som kallas andlighet. De djupare delarna av livet, som det icke-mätbara, det som är svårt att beskriva och sätta i ord. Först behövde jag bryta ner mitt motstånd mot det. Och det var det som hände första rundan i Nepal. Att jag hamnade hos en shaman och innan jag hann förstå någonting så hade hon berättat om hela min barndom till mig. Allt det som jag berättar nu. Fast i väldigt små drag. Då. Hon bara, ja, men det här hände när du var 5. Och det här hände sen. Och det här har det lett till. Och liksom, och bara, jag varit helt tagen. Och tog inte ens in det. Jag bara, ja, men det var konstigt. Och så ville jag inte tänka mer på det. Men det var liksom som att någonting åkte. Det skadade mitt försvar, kan man säga. Mitt mind hade ett försvar mot spiritualitet.
Det gjorde lite hål i muren.
Precis, precis. Och det har ju hänt förut. Det är ju såklart jag har varit med om saker som har indikerat på djupare dimensioner av livet. Och haft sådana upplevelser. Men det var en liksom så pass vaken stund. Jag kunde inte skylla på någon att jag sovit dåligt eller substans. Eller att hjärnan var i konstig mode. Jag var där helt vaken och sen kommer en kvinna i bergen och bara se rakt igenom. Så det var ett bra sätt att göra hål på mitt försvar, som senare fortsatte gå sönder med olika grejer. Och jag vet inte hur pass okej det är med att berätta det här i podden, men en annan del var ju att jag fick i mig också svamp under några månader senare under den här resan. Det var inte heller meningen. Så jag var på en resa i Thailand, skulle dricka med mina vänner på en full moon party. Men så tänkte vi, ja, men det är ju morgon, så idag tar vi det lugnt och hänger bara här i reggae-baren och går och lägger oss tidigt. Så kommer en lustig filur, lämnar sin drink till mig och min kompis, bara, här är en fruit shake. Och jag smakar, det var det äckligaste fruit shake jag någonsin smakar jord och jord med lite jordgubbe och grädde. Men ja, och då också helt, jag känner mig väldigt klar, men det känns som att x antal dimensioner av mig själv som jag har tryckt undan plötsligt avslöjades. Allt ifrån känslospektrum till alla de här dimensionerna som man inte kan riktigt prata om utan att förstöra det med, som vi kallar själar och astralt. Och liksom, det var väldigt mycket av mig som vaknade i den stunden igen.
Mm.
Och det var också väldigt häftigt. Och jag såg det också i en vän som också var väldigt skeptisk. Att jag delade den här drinken med en vän och jag såg i honom hur han kom fram.
Mm.
Och det var några sådana saker som bröt ner mitt försvar mot det som kallas andlighet. Och för att senare bli en resa av utforskande. Bara, vad är de här dimensionerna och hur djupt kan det gå? Jag är ju skorpion till karaktären om man säger så. Så att,
det ser man nästan på dig.
Så när jag väl började gräva och upptäckte djupa lager av livet så var det ingen stopp på mig.
Nej.
Det var så hur...
Nej, men det är klart, det är ju inget svårt för dig egentligen eftersom du är skorpion. Nej.
Precis, så det var inte så bara wow, det finns tidigare liv. Det var så här, men bortom det då. Så, och sen så var det direkt... Så,
och bortom det då.
Ja, och precis, tills det inte fanns någon bortom.
Och det är då vi kommer in ju lite på non-duality.
Precis.
Som ju är det du jobbar med idag.
Exakt. Det är det jag pekar ut skulle jag säga.
Mm.
Det är min roll när jag guidar folk mot non-duality är mest ett pekande och få folk att inte undvika non-duality här och nu.
Mm.
Att det inte är en achievement. Så den rollen har jag idag. Mm. Att jag sitter både i grupp och enstaka och håller folks uppmärksamhet på ett visst sätt.
Mm.
Så det avslöjas den här djupaste dimensionen av det här.
Av det här, vad vi nu är i för någonting. Ja, exakt. Och jag har ju fått vara med dig och sitta med dig själv och uppleva det här. Och det var... jag hade ju ingen aning egentligen vad det var jag skulle få uppleva när jag kom, när vi möttes. Jag bara såhär, det här blir kul liksom. Men det var jättespeciellt måste jag säga. För det är också någonting som egentligen är, vad ska man säga, när man kommer dit så är det såhär, det är självklart. Men det är ju inte det innan du är där. Eller det är svårt att sätta ord på det lite. Och det är en väldigt skön upplevelse. Det du guidar in i, om man säger så. Det vi alla har inom oss såklart.
Ja.
Det är ju ingenting som vi behöver lägga till. Utan det är mer att skala av och komma in. Och komma djupast ner i, vad ska man säga, någonting. Men det är en otroligt skön känsla att vara i.
Ja.
För där finns alla möjligheter. Och du behöver inte göra någonting. Eller det är någon så här konstig så här motsats i det, men du vet, allt finns och allt finns inte på samma gång.
Ja, precis. Det där är ju min stora utmaning. Att jag kan aldrig beskriva det. Jag ser hur du också snubblar på det, för det går inte.
Nej, det går inte
att beskriva den dimensionen med ord.
Nej.
Och det är just därför det känns alltid som The Matrix. You have to see it for yourself.
Ja.
Annars blir det bara ord. Och det var därför jag inte heller trodde på sånt förrän jag var där. Men jag vill också lägga till det. För du sa att både att det är skönt och att... Det jag vill säga egentligen är att för en del av en så kan det till och med vara lite läskigt och förvirrande. Och vad det som händer.
Mm.
Och det brukar jag kalla mindet.
Mm.
Vår intellekt. Jag förstår inte, vad är det här? För en annan del av dig, precis som du sa, var det helt självklart.
Mm.
Så det, när man upptäcker den här dimensionen av sig själv så är det en del som bara vilar och bara hem.
Mm.
Och en annan del bara, what the? Har ingen aning om vad som händer och kan försöka definiera och skapa någonting av det bara för att få tag i någonting.
Mm.
Så det är väldigt häftigt. Det är väldigt liksom, det är lite som att ens kläder kan bli rädda ungefär, men inte ens essens. Så ens yta kan bli rädd för det här. Eller förvirrad, eller till och med fira. Men ens essens känner sig bara hemma där.
Men vill du berätta lite då mer om vad det är? För nu tror jag att ni lyssnar och bara, men gud, vad pratar ni om?
Ja, vad pratar de om?
Exakt. Vad är det här?
Ja, så det jag gör är att guida in... En sorts inquiry kallas det på engelska, en investigering av vad är jaget?
Mm.
Och som alla vet, så det här är ju basic, att vi har en idé, vi har en självbild om vad vi är. Vi kan antingen identifiera oss med en karriär, med ett namn, med ett kön, med prestationer. Och ärligt talat så skiftar vad vi identifierar oss med beroende på kontext.
Mm.
Så om du ska hänga en kväll med din man, så kanske du mer identifierar dig som en flickvän och tjej, och ni ska ha en romantisk kväll.
Mm.
Men sen ute på fotbollsplanen när du tränar barnen, så har du en annan identitet. Där det inte spelar någon roll att du är kvinna till exempel. Mm. Och sen så är du på jobbet eller någonstans, och då identifierar man sig kanske med sin utbildning och kunskap. Så den här identifikationen, vad man tar sig för att vara, skiftar väldigt mycket. Och skiftar oftast på lager av saker som inte är ens essens. Och det här händer ju också bara man läser en bok eller tittar på en film, att ens identitet går och identifierar sig med någonting tillfälligt.
Mm.
Jag guidar folk till att se hur mycket av de här sakerna kan vi skala bort. Och din essens förblir och ingenting saknas.
Mm.
Det vill säga, om vi glömmer ditt namn så är ju du fortfarande kvar.
Mm.
Om vi släpper idén om din barndom eller framtid, så är du fortfarande exakt lika mycket kvar.
Mm.
Och på samma sätt, vi kollar hur mycket vi kan släppa, och fortfarande så är någonting, ett medvetande kvar, som är helt fullt och helt här, även om alla de här identifikationslagren har försvunnit.
Mm.
Och då utforskar vi, vad är det som är kvar? Vad är kvaliteten av din essens? Vad har hänt? Vad kan hända? Och det där orden tar slut.
Mm.
Det är liksom, vi kan nästan bara beskriva vår essens med vad jag på engelska brukar säga, negations. Jag vet inte hur jag ska säga det i svenska, men vi kan säga vad det inte är. Om vi tittar mot vårt medvetande, vårt jag, så kan vi säga att okej, den är inte grön. Den är inte 1,5 meter eller 2 meter lång. Den är inte si, den är inte så. Den är inte 5 sekunder lång eller 20 minuter lång. Och jag kan bara beskriva nästan vad det inte är. För att inga av våra jordliga ord passar det här medvetandet. Och när då vårt mind ger upp, när den bara, okej, jag vet inte. Jag kan inte beskriva mig själv. Precis. Då är det som att vi har lagt ner en miniräknare.
Ja.
Som vi har använt till mycket annat.
Mm.
Och vi är vana att använda den här miniräknaren vi kallar vår intellekt. Men vi lägger ner den. Och sen istället så uppmärksammar vi den här kärnan som fortfarande är kvar.
Mm.
Och då kan vi utforska den. Då kan vi upptäcka den. Och då kan vi på riktigt få en klarhet av vår being, som är helt experientiell. Det är inte någonting jag berättar längre, utan jag håller bara den här personen eller gruppen som jag guidar. Jag håller uppmärksamheten kvar i den här beingen. Så att beingen visar sig själv. När vi har lagt ner miniräknaren, då är det inte så svårt längre att se vad det är. Det är väldigt hemma, väldigt familjärt,
mm.
men ändå helt obeskrivligt.
Och det här kallas då non-duality. Varför kallas det det?
Det kallas inte non-duality, utan processen jag beskriver kallas self-inquiry.
Mm.
Non-duality pekar på det som upptäcks av den här processen.
Okay.
Så processen
är det målet, kan man säga?
Man kan säga att även om vanlig meditation är vipassana, buddhistisk meditation. Ja. Målet med de flesta metoder är att upptäcka att livets sanning inte har en separation.
Exakt.
Livet är en enhet. Mm. Och det är ingen upplevelse heller. Det är bara en sanning som går att upptäcka med hjälp av olika metoder. Bland annat, det kan också bara ske av sig själv.
Mm.
Så jag guidar folk med olika metoder till att upptäcka non-duality.
Mm.
Sen när man väl upptäckt non-duality så kan man slänga metoderna.
Okay.
Metoderna är egentligen till för, och det här är gillar jag att säga, för det är så många som har fått det om bakfoten. Non-duality, i och med att det är sanningen, så kräver det ingen prestation, det kräver ingen kunskap eller intellekt. Det är sanningen om nuet. Men det som vi människor har gjort är att dölja sanningen för oss själva med hjälp av massa trosystem.
Mm.
Om vi står någonstans i den här sanningen, men vi tror att vi är i whatever, så ser vi inte där vi faktiskt står. Det är som ens egen sovrum, så att säga. Hur ofta tittar man verkligen?
Mm.
Som när det kommer en ny person och bara, oj, då har de här färgen, de här sakerna. Men vi tror att vi känner till vårt sovrum. Och därför tittar vi aldrig så mycket på hur det ser ut och hur det känns och vad det luktar. Vi är hemmablinda, så att säga. Och vi är i sanningen just nu. Men vi har så mycket bilder, idéer och koncept om det här, att det krävs en process, bland annat self-inquiry, för att upptäcka vad vi faktiskt är.
Vi tar ett andetag på det här, känner jag. Ja, fantastiskt. Och vad är det då man kan få uppleva liksom, när man hamnar i det där tillståndet? Vad är det, varför gör vi det?
Jag måste rätta dig igen. Ja. För att, eller säga att det inte är ett tillstånd.
Nej.
Men när vi upptäcker det,
när
vi upptäcker non-duality, när vi ser igenom våra illusioner, då uppkommer ett tillstånd.
Mm.
Så, men det tillståndet är inte själva sanningen. Det är precis som om du kollar på Grand Canyon, så skapar det tillstånd i din kropp. Men den tillståndet är ju inte Grand Canyon.
Nej.
För det tillståndet, även om du sitter där 2 timmar till, så försvinner tillståndet.
Mm.
Men Grand Canyon är kvar.
Mm.
Så när vi upptäcker någon duality, så sker det skiften i vår energi.
Mm.
Allt ifrån att kundalini kan börja röra sig, till att ha en känsla av expansion. En känsla av egolessness.
Mm.
Att ens ego, där man tror man var hela tiden, bara borta. Och alla möjliga tillstånd och effekter händer i kroppen beroende på hur länge man gör, vad det är för dag, vad har hänt tidigare, vad har man hållit inne. Men jag skulle säga att riktningen är att det går mot expansion och frihet.
Mm.
Att det är det som bryts ner av att se sanningen. Och om jag får berätta varför jag tror att det är så, är att när vi inte ser sanningen, så bygger vi upp en falsk självbild som inte stämmer med vem vi egentligen är. Och vi bygger upp en falsk världsbild som vi känner oss lite fångna i. När vi ser sanningen och de här försvinner, när världsbilden och självbilden får lösas upp, då känns det som en expansion. Det känns som, jag har ingen storlek längre, men att man bara konstant expanderar.
Mm.
Och detsamma, ens värld vaknar till. Den var inte längre vad jag tror, utan världen plötsligt blir levande. Man ser livet i resten också. Så därför så är det jag upplever när jag guidar folk mot det här, när de ser sanningen, är att de snarare släpper sina restriktioner och upplever en frihet av det.
Jag tänkte på också att man upplever ju en del, alltså verkligen den här oneness.
Mm.
Eftersom det då att det finns egentligen ingen separation. Och det är ju en stor kärlekskänsla i det, tänker jag.
Ja, sann kärlek upplever jag är det. Det finns ju många smaker av kärlek, allt ifrån vad man känner till partner, romantik och i sina barn och bara kärlek mot naturen. Men det här skulle jag säga är vad alla de kärlekssmakerna, vad de pekar på.
Mm.
Att när man verkligen älskar någon, så känner man sig ett med den. Väldigt nära, och man vill ju nästan komma så nära den personen att man inte, det finns inget avstånd.
Nej,
för
exakt.
Att den pekar mot enheten. Man, bort med våra kroppar, så är vi en enda grej.
Exakt,
liksom. Och men till och med sina barn, man bara, åh, så söt, jag vill äta upp dig. Liksom.
Ja, exakt,
man vill bli ett med saker och ting, för att den här illusionen av separation, kärlek vill upplösa den. Och avslöjar att den inte är sann.
Nu känner jag att jag pirrar hela min kropp när du säger det här. Det är verkligen så.
Jag rörs mig.
Uh-huh.
Och så att upptäcka det här, non-duality i sig själv, avslöjar då att, ja, men när vi satt där tillsammans, när du och jag upptäckte tillsammans, så försvinner ju hur viktigt vi har gjort dimensionen där vi är två olika.
Mm.
Det är som att vi, ja, det, på någon nivå så är, upplever vi väldigt olika liv, du och jag.
Mm.
Du ser andra färger, du ser en, just nu så hör du mig på ett annat sätt än jag,
mm.
än jag hör mig själv. Och allt vi upplever är olika, men när vi fokuserar på vad vi är, då plötsligt är inte bara våra olikheter det som syns, utan våran likhet.
Mm.
Nu ser jag till och med i dina ögon att vi ser det nu. Mm. Att våran likhet tar en större plats av det nu. Mm. Och då finns det helt, nästan opersonlig närvaro av kärlek där.
Ja.
Och då spelar det ingen roll vem som är där. Haft gruppklasser med folk som skulle kunna se varandra som fiender eller
exakt.
Åsiktsmotståndare och sånt. Och sen så bara garva åt det.
Mm.
När de ser hur intima vi egentligen är med varandra.
Exakt. Tänk om det, vi kunde göra det här mer i världen apropå allt som pågår just nu. Liksom.
Exakt.
Som alltid på. Alltså, det finns ju alltid krig. Och det är ju tyvärr så. Det finns ju hela tiden runt oss. Än så länge ja. I alla fall.
Ja, det är mitt mål kan man säga på något plan. Att, mm. att det skulle vara så fint att få hålla en session bland folk som är så övertygade om att
exakt.
De är motståndare.
Mm.
Och ja, hittills har jag väl hållit på i 10 år säkert guidat ja, några tusentals personer. Aldrig lyckats sätta 2 personer framför varandra som inte älskar varandra
mm.
på det djupaste planet. Sen så kanske man kan ändå skratta åt att ja, vi skulle nog aldrig umgås.
Mm,
för exakt. Våra minds och våra liv skiljer sig mm. så mycket, våra smak.
Mm.
Men jag älskar där du är.
Mm.
Bortom allt det.
Mm. Så fint.
Mm. Spiritorious, spiritorious,
spiritorious, spiritorious. Om man tänker då, för då håller du som du var inne på, du håller gruppklasser men du gör också det här one on one. Och hur kan man själv tillämpa det här sen, tänker jag?
Ja, och det är lite beroende. Folk är ju väldigt mottagliga för olika saker. Det finns mm. de som får väldigt stora upplevelser av att gå på gruppklasserna och upptäcka mm. det här tillsammans med en grupp.
Mm.
Medan vissa kan hålla tillbaka lite, de upplever sig vara mer introverta och vill hålla tillbaka lite i grupp. Klasserna, men när vi ses en och en exploderar i det här.
Mm.
Och någon form av, om man inte har upptäckt det själv än, så någon form av guidning kan vara bra. Det finns ju, förutom mig, många bra lärare, både mm. på YouTube och vad går att hitta online. Men jag, för mig, var det bra att ha en guide precis i början.
Mm.
Men sen gäller det att vara alert.
Mm.
Efter man har upptäckt det här. Som jag berättade lite förut. Man lägger ner sin minneräknare, sin intellekt. Och bara upplever rent sin sanning. Sen när man tar upp minneräknaren igen. När man tar upp sitt mind. Och egot aktiveras igen. Då kommer den vilja göra en grej av det du upplevde. Det är som att minneräknaren kommer säga. Ja, men det där var bara en liten upplevelse. Nu låter vi den vara.
Mm,
eller liksom, vi lägger den i bagaget och så kan vi skryta för 2-3 pers att
mm.
jag hade en upplevelse av mm. enhet. Säger minräknaren. Men då ska man vara alert på att lägga ner den igen och se om det stämmer.
Mm.
Var det verkligen bara en upplevelse eller är det fortfarande sanningen
mm.
som är här? Och den, det är faktiskt här som det blir lite svårt för mig att förklara vilka det är som går hela vägen
mm.
och vilka det är som gör det fort till en upplevelse och syns aldrig igen.
Mm.
Och det där tror jag i hinduism och buddhism så kallar de det lite äldre själar
mm.
är intresserade av den djupare sanningen medan yngre själar kanske mer ja, vill samla upplevelser i sin upplevelsebagage. Liksom. Ja, men nu har jag dessutom gjort non-duality och jag har gjort det här och jag har gjort breathwork och jag har gjort den. Precis. och det är inte upp till mig där. När jag guidar någon, jag visar så klart och tydligt
mm.
och jag kan. Men sen är det, vissa vet att okej, jag vill träffa dig 5 gånger till och få läxor i hur jag integrerar det. Vissa mm. vill komma på gruppklasser, vissa hitta någon bok. Vissa övar helt själva, det är helt olika hur det går till. Men att visa någon fortfarande tror jag efter 10 år. Jag har aldrig suttit med någon ens en kvart eller halvtimme utan att de ser det här.
Nej. Jag känner mig väldigt kallad att gå på en gruppklass.
Ja.
För att uppleva det i grupp också.
Det är faktiskt också, det brukar jag rekommendera att inte göra på samma sätt hela tiden. Och sen handlar det om övningarna efteråt. Nu går jag lite händelserna i förväg, men det handlar om att upptäcka det sen i stunder där man är ganska säker på att det inte är så.
Mm.
Vi ser när vi är stressade och till och med i konflikt, någon tjafsar på oss och vi orkar inte alls möta det just nu. Det är då man ska, vem är jag nu?
Mm.
Vem tar jag mig för att vara? Vem representerar jag i den här konflikten? Representerar jag min kropp, mitt mind, min självbild? Vem är det jag försvarar? Det är då det här får ett djup. Annars är det bara, du vet, man går iväg till sin yogamatta eller man går iväg någonstans. Och det är jätteviktigt till en början, men sen handlar det om, kan jag möta livet från min själ även när stress är här?
Det var fint, det är nästan titeln på avsnittet, möta livet från själen på något sätt. För det är ju det som på något sätt jag kan känna är målet, att göra det integrerat i livet hela tiden. I en konflikt eller i en svårare situation eller en lättare situation. Men att hela tiden bara vara, vem är jag nu?
Exakt. Och då
minnas den där essensen, att just det.
Kanske den allra svåraste personen att möta är spegelbilden.
Mm.
Att gå och sätta sig framför spegeln och titta på det djuret, om vi säger så. Det skalet som man har tagit för att vara jag hela tiden. Men se den nästan utifrån. Se den tacksamhet som finns till den karaktären som gör så att man får uppleva existensen. Tack vare det djuret som vi känner oss begränsade av, tack vare den finns vi.
Ja.
Upplever vi en existens, och den är väldigt bra att börja med. Att titta på den, kan jag se den här som jag tar för att vara mig, kan jag se det från min själ?
Ja.
Väldigt intensivt, jag tror ingen har gjort det utan att gråta.
Nej, men faktiskt, det känns nästan så igen när du bara säger det.
Ja.
Att man bara, wow,
liksom
stanna till lite där. Spiritorious, 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 spiritorious. När du och jag satt och pratade sist vi såg, så pratade vi lite grann om det här med att du också har börjat jobba ganska mycket med män.
Mm.
Den maskuliniteten, och att du ser att det finns någonting här som vi kan sprida där.
Ja, men precis, det är ju, jag känner mig igen mig i många män, att en del av det spirituella och självhjälpgrejerna som finns kan både vara skrämmande och också nästan att maskuliniteten har ju det här, jag behöver ingen hjälp.
Liksom. Ja, men faktiskt,
och man kan ta nästan illa vid. När vi hade ett mansretreat, en hel del av männen som rekommenderades av någon att gå, de vägrar ju komma för jag behöver ju ingen hjälp.
Nej, så är det ju.
Och sen så tror jag att män oftare, jag tror inte på sånt där. De tror att vi ska sitta och bara göra astrologi eller någonting. Och de tror inte på det, och då vill de inte dyka upp. Så vi har utformat en mer, eller jag har sett att det finns ju ett behov att komma i kontakt med djupare lager. Och det finns en vilja hos alla män också, men det som erbjuds har kanske inte varit deras språk alltid. Och i och med att jag kommer från en väldigt teknisk bakgrund, väldigt skeptisk och väldigt rak, och jag behöver inte, för att guida någon behöver jag inte använda ett enda ord som själ eller spirit eller chakra eller astrologi. Jag kan guida någon med 10 ord.
Men exakt.
och
ord man känner igen.
Precis. Oavsett vilken typ av bakgrund eller trosystem. Alltså jag kan guida en superateistisk läkare på 5 minuter. Som bara tror på biologi. Och det gör så att, ja, men jag har ju också känt igen, jag har ju en empati för folk som har förtryckt det djupa. Bara för att det är så förknippat med antingen flum eller religion. Eller någonting man inte fattar eller har blivit skadad av. Så jag känner igen det här i många män. Det finns naturligt en vilja att connecta till sig själv och djupare dimensioner av livet, men det har inte riktigt funnits tillgängligt, och då har jag sett att det här är väldigt inspirerande för mig att ta in där.
Mm.
Så jag har tillsammans med en väldigt duktig coach som heter Oscar, har vi börjat skapa retreats för män där man kommer i kontakt med det här, samtidigt som vi också går fullt ut i den maskulina energin av sin karaktär.
Mm.
Vi går till djupet av där vi är ett och bortom kön,
mm.
men vi går in i därifrån den kropp vi upplever nu.
Mm.
Och dess, ja, allt ifrån dess sexualitet till dess styrka och vad vi har förtryckt och vad man har gömt och allting sånt. Så det är helt fantastiskt, vad ska jag säga, att ta in det här i den dimensionen.
Ja, men det, jag blev så lycklig när du sa att nu, du gör det. För jag tror att det behövs så mycket för män nu. För vi, på något sätt, vi kvinnor har det här. Det finns så många sådana sammanhang för oss.
Mm.
Men jag upplever inte att det finns lika många för män faktiskt.
Nej.
När de känner sig lika kanske välkomna eller att de känner att det är för dem eller sådär.
Ja, och de få som börjar ploppa upp är fortfarande ganska prestationsbaserade.
Mm.
Det kan vara liksom en del breathwork finns ju nu för män och det är helt fine att gå. Men det är också liksom nå djupare, fixa nervsystemet, liksom bort med trauma jättefort. Liksom. Och det är fortfarande på något sätt, den här prestationsdelen finns där.
Mm.
Det är fortfarande väldigt färgat av en viss typ av manlig kultur tycker jag.
Mm.
Sen så på andra sidan, efter en liksom sån resa så är det väldigt mycket kärlek som kommer fram också.
Mm.
Men jag ser att det går att göra det här tillgängligt på ett djupare plan än jag tidigare sett genom det här. Och ja, igen, jag gillar kombinationen av att göra det här inquiry, investigation i vem är jag, vad är jag och gå bortom allting. Men också sen vända energin till sin avatar, så att säga, till sin manlighet och sin karaktär. Och det har varit, ja, det har varit en så himla givande process att få följa.
Mm.
Ja, och mycket i hur jag guidar män i de här retreatsen bland annat är ju inspirerat från min egen resa.
Mm.
Att efter jag upptäckte vem jag egentligen är så blev det som att jag kunde se mitt ego, se min karaktär utifrån och verkligen vara ärlig med vad som finns där.
Mm.
Och de första grejerna jag såg var ju de här restriktionerna, vad som håller en tillbaka. Och som är baserat på rädslor. Och i mitt fall så såg jag också att en hel del konflikt med min energi och manlighet och det som vi, aggression och saker som faktiskt finns i de här djuren som vi har, liksom testosterongrejer, att jag hade censurerat allt det, delvis för samhället men också mycket för att jag bodde med en ensamstående mamma och behövde få saker att funka, och det var inte riktigt så att hon såg upp till aggression, energi och uttryck och manligt uttryck, utan det var ju bara jobbigt för henne när de delar av mig kom ut, så bidrog ju till en inre konflikt att det här är ju inte bra. Ilska får inte finnas och det här får inte finnas och höga ljud får inte finnas och väldigt mycket. Jag såg alla de här restriktionerna som kom från rädsla och anpassning. Hur visst att det har en funktion i en civilisation att hålla tillbaka vissa uttryck på platser där man har kommit överens om att vi inte ska ha det. Men att stänga av de kanalerna i en kropp är på samma gång stänger man av väldigt mycket annat. När man stänger av den energin så har man blockat kundalinjen också för att ha fri rörelse. Man har blockat sin livsenergi, man har blockat kreativitet. Allt det här kommer från samma källa. Och det här såg jag väldigt tydligt då, när jag kunde titta från en objektiv plats. Mitt ego är en enda stor censureringsmekanism.
Men gud, jag ryser så mycket nu. Det här ligger ju mycket i det här, tror jag. Mm. Att det är nog väldigt många, alltså både såklart män och kvinnor, men jag kan verkligen se att det här, det är inte bra för män heller. Nej. Alltså att få, att det blir så här.
Nej, och det är väl, om jag ska få vara helt ärlig, vilket det verkar som att jag får vara på den här
podden. Du får vara helt ärlig, ja.
Så tror jag väldigt mycket av de saker som vi sen inte tycker om i vårt beteende kommer från att ha tryckt ner de här energierna.
Mm.
Att om vi trycker ner stora energier, alltså allt ifrån ilska till bara en stort uttryck eller slå armen i bordet eller bara känna aggression.
Mm.
Om vi trycker bort allt det här, då kommer det ut när ingen är med.
Mm.
Och det är därför det är fortfarande en stor del av internet är ganska brutal porr.
Mm.
Om vi skulle kolla ärligt hur mycket av internettrafiken som är sådana saker, som är saker ingen skulle stå för att de tittar på.
Mm.
Så är det väldigt stor del, det är säkert en 30% av internettrafiken.
Mm.
Det är också, om vi kollar på spelvärlden,
mm.
där vi får leva ut
det är
våra
sant.
Fantasier.
Så mycket krigsspel och mycket aggressiva krig. Spel. Ja.
Precis, och det tror jag inte att vi har en längtan efter krig, men vi har alla de här energierna som vi inte får utlopp för.
Mm.
Och jag, som du som är bekant med fotboll, där kommer ju en del ut.
Ja.
Och de som i idrott kommer en hel del ut, ja. I olika sorters idrott och så här. Men det behövs fler kanaler.
Mm.
Och då, nu pratar jag såklart om maskulinitet och inte om män, för det här finns i kvinnor också.
Ja.
Så det är bara att jag är mer bekant med den energin i en mansform. Men det som är så vackert med att hitta den här dimensionen i sig själv när det kommer till den mänskliga upplevelsen är att den tillåter allt.
Mm.
Den tillåter den man är med att uttrycka allt. Allt ifrån hat till ilska till skrik, men också mer kärlek och ömhet och sårbarhet. Mm. Och den tillåter samma i ens egna karaktär.
Mm.
Det är nästan som att man tar sig själv mindre personligt.
Mm.
Man ser att min karaktär behöver vara sårbar nu eller behöver uttrycka det här nu. Och man tillåter det. Man tar inte som att nej, det behöver jag inte göra, för jag behöver få de andra människornas kärlek. Jag behöver få uppmärksamhet. Jag behöver bli accepterad.
Mm.
Man släpper det där när man är fylld av sin sanning. Och då kan man hålla andra också.
Mm.
Det är det finaste, tycker jag, att jag kan vara med någon i den mest obehagliga känslan som finns. Till och med om den skyller på mig. Och säger att det är ditt fel att jag mår så här dåligt, och förut skulle jag fly från den känslan, fixa den eller försvara mig så fort jag kan.
Mm.
Men nu har jag sett, jag kan vara här. När jag upplever den från min själ så kan jag vara där med den. Och det kommer från samma källa.
Mm.
Den här krafterna som vi trycker ner i oss själva, som känns ohanterbara för vårt ego, det gör oss också väldigt svaga för att hålla andra.
Mm. Vilken viktigt mission på något sätt som du kan ha här i att samla män och låta, ja, men bara jobba med det här och låta det här komma. Dels också, och så liksom bryta ner lite de här skyddsmurarna som du själv har upplevt att du har kunnat bryta ner. Och de har vi ju alla, det är inte bara män, det är vi kvinnor också. Men det finns så många, vi har så många kanaler. Och jag tror att vi också, jag upplever i alla fall, om man jämför med min man och många andra manliga vänner som gör att vi... Jag har ju alltid haft väldigt nära till hands till alla mina vänner att vi pratar om de allra djupaste frågorna med varandra. Vi pratar hela tiden, vi får hela tiden ut saker genom att vi sitter, vi kvinnor tillsammans och pratar om det, medan min man inte alls har den. Han har inte de samtalen. Liksom. Och jag tror att det finns så stort behov även hos alla er att få den mer såna här sammanhang och samtal och också få bryta ner lite... murar.
Det var väldigt roligt på retreatet senast, för när vi ses så säger de alla bara, åh, vilken korvfest, liksom, det är bara 14 killar. Och sen bara en dag senare av våra 4 dagar var jag bara, jag vill aldrig härifrån.
Nej.
Ja. Det var så skönt att få vara i den energin, och det bara blev mer och mer. Man testar gränserna, hur mycket mig själv kan jag vara? Och vi höll det.
Mm.
Det fanns ingen gräns på hur mycket sig själv man kunde vara, och ingen vill ju därifrån sen.
Nej, vad fint. För jag tror verkligen på det att vi, som att, precis som att vi kvinnor behöver varandra och vara i systerskap och få verkligen ventilera och vara med varandra på det öppna, ärliga sättet, så behöver även män få vara med andra män.
Mm.
Och få liksom, få utlopp för saker som man kanske inte kan få annars, tänker jag.
Ja, självklart.
Ja, så att det var fint. Och det är någonting som du kommer fortsätta med då?
Ja, precis. Jag väntar på Oskar just nu. Vi ska spika datum för våren.
Sverige. Hör av dig så kan jag sprida ordet när du har färdiga datum.
Ja, tack.
Jag tror att det är så viktigt. Alla ni män där ute. Vi behöver ju er också så otroligt mycket. Så att, och ni behöver få uppleva så många fler dimensioner, många av er. Mm. Liksom. Och jag bara önskar det till alla. Att få... Också få ta ner murarna.
Mm.
För det upplevde jag själv. Jag hade också jättemycket stora starka murar. Så att inga alltså inte skulle man inte behöva ta in några jobbiga känslor. Eller man bara stängde av.
Mm.
Men det är ju inget härligt liv i slutändan ändå.
Nej, nej men alltså det är samma mur som hindrar ens kraft.
Ja.
Det tar väldigt mycket energi mm. att underhålla de murarna.
Ja.
Det kan vara en hel del trötthet som försvinner bara man mm. tar ner dem.
Liksom. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom och delade den här visdomen. Vilken fin stund.
Tack så
mycket. Jag känner så här, är det någonting mer som du skulle vilja skicka med till lyssnarna? Något litet budskap eller bara något medskick till dem?
Ja, alltså att verkligheten och sanningen är så mycket finare än det vi tror livet är.
Mm.
Och det som behövs då bara är att utforska. Lägg det du tror åt sidan och kolla på nytt. Det är väl det stora meddelandet. Sen så vill man göra det med den vägen eller den vägen. Men det var därför allt var så magiskt som barn. För då hade vi ingen bild av verkligheten. Då var vi i verkligheten och sanningen. Sen har vi byggt bilder som har fått oss att glömma. Så bryt ner dem, ifrågasätt. Se igenom.
Tack. Tack så hemskt mycket. Och var kan vi hitta dig? Hur kan vi, om man vill jobba med dig eller följa dig och sådär?
Ja, som vi sa i början, Navid Sargam heter jag. Och jag finns ju på Instagram. Och metoden jag lär ut i heter Simran Meditation. Det är också jag som skapade den för 10 år sedan. Men så de två orden, enklast är väl Instagram kanske, där du också kommer posta det. Men annars har jag en hemsida som är simranmeditation.com där man kan veta mer. Och jag har faktiskt gratis sessioner varje vecka, för jag vill ju sprida det här så mycket som möjligt. Så jag har gratis online-klasser varje söndag på Insight Timer-appen. Så det, om folk vill prova. Så.
Mm, vad fint. Det bara hör av sig till dig då, eller?
Precis,
ja,
precis.
Vad fint. Och du är på IAM Studio på måndagar, va?
Ja, precis. För de som är i Stockholm så IAM Studio varje måndag klockan 7 kör jag. Nu har jag en kurs, så det är stängd kurs i 5 veckor till. Men sen så börjar det igen runt jul, nyår.
Åh, gud vad härligt. Och jag vill gärna gå på en gruppklass. Ja. Så det kommer jag göra så fort det finns någon möjlighet.
De kommer närmare jul där i december. I början av december börjar det igen.
Ja, då ska jag hålla utkik.
Kanske några lyssnare får träffa dig också.
Ja, då hänger vi där. Ja. Då ses vi i non-duality.
Perfekt, exakt så.
Ja, tack så hemskt mycket Navid för att du kom hit. Jag är så tacksam för det här samtalet. Tusen tack. Verkligen. Och vi kanske får chans att återknyta igen nästa år.
Ja, det vore jättebra.
Det hade varit kul också att prata på något sätt där, prata ännu mer liksom om, och se när du har haft några fler mansretreats och så här, och se om det kommer fram någonting där som vill komma ut i podden.
Absolut, absolut. Mm. Det gör vi.
Ta hand om dig nu, och alla ni lyssnare, ta hand om er, så ses vi snart igen i etern. Tack, hej! Spiritorious.